Jag vet vilken makt Guds ord har. Och därför så ska vi inte hoppa över en bibelbok, inte ens Höga visan. Utan också läsa den. Därför att det som står i Bibeln, det har sin betydelse och det är nyttigt för oss alla. Det är inspirerat av den helige ande, inspirerat av Gud själv. Och jag vet att när vi nu håller på att läsa igenom Bibeln, om vi tillgodogör oss det här, så kommer vi att uppleva något speciellt. En speciell syn på Guds ord, en speciell syn på Gud. Och det kommer att tillföra oss välsignelser. Och nu ska vi hålla på två onsdagar till, om vi orkar hålla ut till midsommar. Och då ska vi läsa Jesaja-boken. Den är väldigt jobbig, så jag vet inte hur jag klarar av det, men jag ska försöka. Och ni läser då i två avdelningar. Vi tar kanske de 35 första kapitlen och så läser vi resten sen och sådär. Så stannar vi för in från två kommande onsdagarna. Och nu skulle vi idag stanna inför Höga visan. Det är inte ofta man predikar ur Höga visan. Och det är ju väldigt många olika uppfattningar om den här boken. Många är väldigt överraskade att den överhuvudtaget har fått plats och kommit med i Bibeln. I de böcker som har blivit utvalda där. Och menar att den är en helt enkelt profan kärlekshistoria som har hamnat i Bibeln. Men så finns det ju andra tolkningar. Det är en tolkning av att det skulle vara en allegori. En skildring av kärleken mellan Herren och Israel. Gamla testamentet eller i Nya testamentet då församlingen. Eller kärleken mellan två människor som samtidigt är en förebild till förhållandet mellan Herren och hans folk. Och det här är en väldigt fin bild. Om vi nu talar om det här som kärleken mellan två människor som är någonting underbart som är givet av Gud. Och så också om kärleken mellan Gud och församlingen. Mellan Kristus och församlingen. Mellan Gud och hans folk. Guds namn är inte nämnt i Höga visan. Och det är ju ganska intressant att tänka på. Och inte heller är Höga visan citerat i Nya testamentet. Och ni vet, här har jag sagt så många gånger med entusiast som jag lyckats åstadkomma att Nya testamentet ligger fördolt i Gamla testamentet och Gamla testamentet ligger uppenbart i Nya testamentet. Men det här finns ingenting av citat från Höga visan. Och så läste jag också här i en kommentar hur judiska lärare uppmanade ungdomar att ej läsa den förrän de var 30 år. Men det fanns undantag. Förutom av de som var särskilt helgade. De kunde läsa Höga visan. Ja, den uppfattningen hade de gamla judiska lärarna. Om man nu läser den här som en allegori helt enkelt. Kan det bli med något som är dödande. Om man inte ser mer än till själva skildringen som vi möter den här. Men själva anden i den här allegorin. Den ger liv. Om man läser den med en gudomlig känsla. Och ser det som en liknelse som gör gudomliga ting som har varit svårförstådda. Att de blir tillgängliga på ett speciellt sätt. Och en erfaren kristen. Den finner sig själv och sitt kristna liv avspeglat i Höga visan. Vi ser att det är mycket i Bibeln som vi inte kan förstå. Men den judiska församlingen, den förstod verkligen den höga visan. Därför att där hade man fått förkunnelse om avguderi, som då jämfördes med otrohet. Och därför så passade det bra att tala om kärlek. För avguderiet, det var otrohet mot Gud. Och så här läser vi hos Jesaja. Ty den som har skapat dig är din man, han vilkens namn är Herren Sebaot. Så de levde faktiskt i det där kärleksförhållandet till sin skapare. Och när vi nu kommer att läsa de mindre profeterna, så kommer du att finna gång efter annan när det talas om avguderi, som det förekom så ofta, så talas det om som otrohet. Och hos Hosea läser vi det andra kapitlet, verserna 19 och 20. Och jag ska trolova mig med dig för evig tid. Jag ska trolova mig med dig i rättfärdighet och rätt, i nåd och barmhärtighet. Ja, i trofasthet ska jag trolova mig med dig, och du ska så lära känna Herren. Alltså, det här med kärlek har ju dragits ner på ett så lågt plan i vår tid, tyvärr. Men här talas om den rena, den sanna, den äkta kärleken. Och då används bilden om trolovning mellan skaparen och det skapade, mellan Gud och mellan hans barn. Och ni vet, i den kristna församlingen, där kärleken framhålls ännu mer i förhållande till Herren och församlingen, det läser vi ju i andra Korintherbrevet så här. Ty jag nitälskar för eder så som Gud nitälskar, och jag har trolovat eder med Kristus och ingen annan, för att kunna ställa fram inför honom en ren jungfru. Om vi har den här bakgrunden, den här bilden som man hade i Gamla testamentet, på renhet, på kärlek och äktenskap, då får man också en helt annan bild på församlingen. Hur förhållandet är mellan Kristus och hans brud. Jag hörde för många år sedan en predikant använda ett sånt väldigt fint uttryck. Om hur Gud utvalde en brud åt Kristus ur världens slumkvarter. Alltså det är det där kärleksförhållandet. Och det här är ju att tala kanans tungmål. Därför att människor lyssnar inte så ofta till predikningar som de vet vad det handlar om. Och när man talar om brud och brudgum, och han är vår brudgum och jag, han är min brudgum och jag är hans brud, så fattar man inte det här riktigt. Men det är just som Bibeln framställer det. Så äkta och så sann kärlek. Så Paulus säger, jag har trolovat er med Kristus och ingen annan. Och denna trolovning, det var inga lösa förbindelser. Det var ingenting som man kunde bryta hur som helst. Och det var inte att man kunde gå hit och dit och byta hur som helst med partner. Utan det var något fast, något bindande. Och precis på samma sätt ska förhållandet mellan församlingen och brudgummen Jesus Kristus vara förebilden för den äktenskapliga samlevnaden. Det här tror jag är någonting som vi verkligen ska behöva predika och undervisa om. Och ni vet, det är en förslappning på något sätt när det gäller äktenskap. Och så har det också blivit det här med församlingslivet. Det är en slapphet. Det är inte den där hängivna kärleken. Nu flyttar man ihop utan att gifta sig. En skrämmande sak som tränger in allt mer och mer. Och det är något fruktansvärt när man till och med accepterar det i kristna sammanhang. Och så har det sin tillämpning då också i den kristna verksamheten. Att man har på något sätt samma lösa kontakt med mästaren, man vill inte vara med i det som är hans kropp, församlingen. Nej, det ska vara lite fritt. Man ska rå sig själv och ha det lite hur som helst. Det är samma linje som går igen hur som helst. Men det finns upprättelse. Det finns upprättelse och helande för relationer människor emellan. Det finns förlåtelse för felsteg och misstag. Underbar förlåtelse ska vi tacka Gud för. Och vi ska predika det. Och det finns förlåtelse för den som kommit snett när det gäller församlingslivet och förhållandet till Kristus. Det är underbart. Och det ska vi tacka Jesus för. Förlåtelse och rening och upprättelse på alla livets områden. Och det är viktigt att vi talar om. Men vi ska klart för oss, och det är en fantastisk tanke, att talet om korset, i det ligger talet om en hög moralisk standard. Försoningen lägger grunden för en hög moralisk standard. Och den får vi aldrig pruta av på. Den får vi aldrig sänka. Den måste finnas där. Och den ska vara rättesnöret i vårt liv. Men vi är ju vår tid, så ska vi vara så fina och mjuka så att vi nästan inte vågar tala om det här. Vi prutar av på det. Vi får aldrig pruta av på det. Men vi måste tala om förlåtelse, upprättelse och rening. Men linjen finns klart och tydligt utsatt i Bibeln. Då står det så här i Efesierbrevet 5. I män, älske edra hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och utgivit sig själv för henne, till att helga henne genom att rena henne medelst vattnets bad i kraft av ordet. Den hemlighet som ligger här är stor. Jag säger detta med tanke på Kristus och församlingen. Där har vi på nytt de här jämförelserna i äktenskapet och mellan Kristus och församlingen. Det är samma sak. Sann och äkta kärlek. Och det står väldigt mycket om det här i Bibeln. Och det står till och med att om män inte håller sina hustrur i ära, så hindrar det bönesvar. Det är någonting verkligen att tänka på i alla sammanhang. Vi famlar så mycket och vi skyller så mycket på omständigheterna. Kanske många gånger orsaken ligger hos oss, att vi inte har bönesvar och att vi inte upplever det Herren vill ge oss. Så här skriver Spurgeon. Den verkliga orsaken till att man på detta sätt undvikit en av de mest gudomliga delarna av Guds ord ligger i det faktum att det inte är så lätt att uppnå den höga andliga erfarenhet som denna sång skildrar. Dess musik tillhör det högre andliga livet och har ingen tjusning för ett oandligt öra. Så skriver han om höga visan. Men om våra öron är andliga, då är det ljuvlig musik att läsa höga visan. Den framstående förkunnaren G. Hudson Taylor, han har skrivit en bok med 6 olika avdelningar om just höga visan. Alvar Blomgren har skrivit en bok och han har följt den utläggningen. Personligen så vill jag den här onsdagskvällen begränsa mig till 2 avdelningar när jag talar om höga visan. Och då är det hela tiden den här känslan: hur är mitt förhållande till Jesus? Älskar jag honom tillräckligt? Om du talar om kärleksförhållandet. Och jag måste rannsaka mig själv väldigt ofta. Jag är predikant, som ni känner till. Och jag jobbar, som jag själv tycker, ganska mycket i verksamheten och ligger i och håller på med det ena och det andra. Men det kan inte vara ett bevis för att jag älskar Jesus. Jag kan ju älska min uppgift mer än jag älskar honom. Och det är väldigt allvarligt. Jag kan trivas med det jag sysslar med. Och så tror jag att nu utför jag en andlig tjänst, så kan jag i mitt hjärta vara avog. Jag kan ha kärlekslöshet och allt sammans om inte. Jag måste älska Jesus mer än något annat. Vi talar om att vi älskar församlingen. Vi måste älska Jesus ännu mer. Mer än allting annat. Och det är den frågan som kommer in här gång efter annan i det här sammanhanget. Och ni vet, älskar man Jesus mer än allt, då är man beredd att göra allt vad han säger att man ska göra. Då finns det aldrig någon tvekan, utan man ställer sig helt till hans förfogande. Den första avdelningen, den är från det första kapitlet då till och med den sjunde versen i den andra. Och det är talas om en kristens längtan efter djupare gemenskap med Herren. Det är väl så att man lätt ser sin otillräcklighet. Låt mig läsa de sju första verserna till att börja med. Där kvinnan säger: kyssar må han ge mig, kyssar av sin mun. Ty din kärlek är mer ljuv än vin. Ljuv är doften av dina salvor. Ja, en utgjuten salva är ditt namn. Därför har flickorna dig kär. Drag mig med dig. Med hast vill vi följa dig. Ja, konungen har fört mig in i sina gemak. Vi vill fröjdas och vara glada över dig. Vi vill prisa din kärlek högre än vin. Med rätta har man dig kär. Svart är jag, dock är jag vacker. Ni Jerusalems döttrar, lik Kedars hyddor, lik Salomos tält. Se inte på att jag är så svart, att solen har bränt mig så. Min moders söner blev vreda på mig och satte mig till vingårdsvakterska. Min egen vingård kunde jag inte vakta. Säg mig, du som min själ har kär, var för du din jord i bet? Var låter du den vila om middagen? Må jag slippa att gå lik en vilsekommen kvinna vid dina vänners jorda. Ser sin egen otillräcklighet. Jag är svart. Det är någonting som lätt kommer till oss som Guds barn, att vi tycker vi ingenting är. Och då lyckas fienden väldigt bra att få en negativ känsla att dominera i vårt liv. Jag är sån, jag borde vara sån. Tacka Gud att du inte är sån. Tacka Gud att du är som du är. Men låt Gud förverkliga sin kraft och sin kärlek och sin skönhet i dig. Otillräcklighet. En längtan efter något annat, efter något mer. Samtidigt som det finns i mitt inre ett överflödande liv, säger jag. Jag har i Kristus Jesus blivit välsignad med all den himmelska världens andliga välsignelse. Så finns det en längtan efter mer. Så sjunger jag: jag törstar och jag längtar att äga mer av Gud. Som hjorten längtar efter vatten, så längtar min själ efter dig, o Gud. Detta finns i mitt inre samtidigt som jag talar om strömmar av levande vatten som väller fram. Samtidigt som jag talar om att Gud i Kristus Jesus har välsignat mig med all den himmelska världens andliga välsignelser. Verserna talar om en kristens längtan efter mer av vad Gud har att ge. Och här ber bruden för det första om förlåtelse. Kyssar må han ge mig, kyssar av sin mun. Nu verkar det som att man pressar det här uttrycken som symboler i den här allegorin. Men kyssen står som ett uttryck för förlåtelse. Och förlåtelse är någonting som bruden längtar efter ständigt. Vad var det den förlorade sonen fick när han kom hem? När fadern mötte honom? Förlåtelsens kyss på hans panna. Och vad vi behöver uppleva, det är ständig förlåtelse hos Gud. Att vi lever i förlåtelsen, så att vi kan förlåta andra. Vidare ber hon i den fjärde versen, drag mig med dig. Och där finner vi ett uttryck om av gemenskap. Drag mig med dig, låt mig vara nära dig. Det talar om överlåtelse. Kännetecknande för en gemenskap med Herren om vi älskar honom. Jag vill överlåta mig helt åt honom. Dra mig med dig, låt mig vara nära dig. Och det kan vara lätt att bedja när man står i avslutningen av sin jordevandring. När man väntar på att få flytta hem. Herre, nu vill jag komma till dig. Men det är en bön som vi alltid ska bedja. Herre, drag mig till dig. Att vi lever nära Jesus själv. För det är nära honom det är kraft. Det är nära honom vi upplever den där välsignelsen som vi är i så stort behov av. Och vidare om glädje i den fjärde versen. Vi vill fröjdas och vara glada över dig. Vi vill prisa din kärlek högre än vin. Med rätta har man dig kär. Din kärlek är mer ljuv än vin. Och vin, det är uttryck i Bibeln, uttryck för glädje. Och en glädje är det som bruden åstundar och flickan ber om. Glädje inför Herren. Och det vet ni är ett av mina favoritämnen. Det talade vi om här när vi läste Filipperbrevet. Om glädje. Och att vi fick leva i glädje. Och att jag fick vara mer glad. Jag skulle behöva det. Och få vara mer glad i Herren. Och överflödande glädje. Det tillhör kärleken. I kärleken ett visst mått av lidande. Men vad som är bärande i kärleken, det är glädje. Glädje att få träffas. Glädje att få vara tillsammans. Har du den glädjen av att vara tillsammans med Jesus? Är det en glädje för dig när du ska tala med honom i bönen och när du ska läsa hans ord? Och du upplever, det här är någonting speciellt. Det är så det ska vara i vårt kärleksförhållande till Jesus. Vi finner här också om välsignelsen som hon får. Drag mig med dig, med hast vill vi följa dig. Ja, konungen har fört mig in i sina gemak. Drag mig med dig, med hast vill vi följa dig. Ja, konungen har fört mig in i sina gemak. Det som bönesvaret redan har kommit. Och bönesvar är någonting som vi får när vi är nära Herren och tillsammans med honom. I den tionde och elfte versen, där står det om smycken som Herren ger. Och då kan man tala om den utrustning som han ger oss, om man gör den där tillämpningen med andens gåvor. Man kan använda det precis som på olika sätt. Med den utsmyckning som Herren ger oss. Och jag vill inte bara tala om andens gåvor, utan jag vill tala om andens frukt också. Jag hade en samtal med några ungdomar igår. Vi talade om det här med andens dop och andens verk. Och anden som ger liv. Och kom in på tungomålstalandet. Och det är väl lätt så att vi lyfter fram tungomålstalandet som ett tecken på andedop. Även om jag klart och tydligt förstår att man kan vara döpt i anden utan att tala tungomål. Men jag tror att man behöver tala tungomål. För det är så viktigt att det här bönespråket fungerar och att jag uppbygger mig själv. Men jag är inte nöjd om det är det man kallar en andedopsupplevelse med tungomålstalandet och sen det saknas vad som finns i Galaterbrevet 5 och 22 om andens frukt. För det är väl det där, och det minns jag att jag talade om när vi läste de här breven. Det är väl det som ska vara uttrycket i vårt liv. Med kärlek, godhet, barmhärtighet, tålamod. Allt det där som andens frukt är. Är inte det smycken som Herren ger oss genom den helige ande. När vi dras till honom. När vi är med honom i hans gemak. När vi beder till honom. När vi visar honom vår kärlek. Så att det får prägla våra liv. För i den 12:e versen står det. Medan konungen håller sin fest sprider min nardus sin doft. Och du vet vad vi läser om. Att sprida Kristi vällukt. Och i den 6:e versen. Hans vänstra arm vilar under mitt huvud. Och hans högra omfamnar mig. Den där vilan, den där tryggheten i gemenskap med brudgummen, med frälsaren, med mästaren. Och där har vi ju psalmistens ord. Hur han omsluter mig på alla sidor. Och Gud giv att vi kom in i den där vilan. I gemenskapen med honom. När han har fört oss fram. Till gemenskap med sig. Att vi är i en trygghet. Och en vila. Hos honom. Som vi älskar. Den andra huvudavdelningen. Den är från det 8:e versen. I det här. Andra kapitlet. Och så. Till och med bokens slut. Och här kan man uppleva, om du läser det här, något av avfall. Och jag har satt rubriken avfall och återupprättelse. Och då kommer vi in på den där negativa, svåra sidan. Om avfall. Och det känner man ju mycket väl till i gammaltestamentlig tid. Om avfall och återupprättelse. Jag vet inte om du kommer ihåg den bok som vi läste tillsammans för ganska länge sedan. Domareboken. Där det gick på det här sättet. Hela tiden. Man levde i underbar gemenskap och harmoni med Gud. Men så kom otron in och man började hemfalla åt avguderi. Så blev det ett avfall och så kom det en dom över folket. Då uppstod en frälsare som räddade dem och de fördes i gemenskap med Gud. Så kom de upp i gemenskapen med honom igen och levde där. Så kom det otro, så blev det avguderi, otrohet och så blev det avfall. Så kom en dom och ett straff, så kom en frälsare som räddade dem, så blev det upprättelse och så gick det så hela tiden. Det är en dyster bild. Men det är samtidigt en skön bild att när vi lider nederlag, när det blir ett avfall i vår kärlek, så finns det upprättelse. Vi läste Efesebrevet och berörde då att det sändes ett brev till den församlingen från Johannes, eller genom Johannes från Herren. Jag har det emot dig att du har övergivit din första kärlek. Vad var det för kärlek? Det var kärleken till Herren som tog sig uttryck i att det blev bristande kärlek till medmänniskor. Men så kommer uppmaningen, gör bättring. Men om du inte gör det så ska jag flytta ljusstaken från dess plats. Men det fanns en chans, ett erbjudande att göra bättring. Om vi känner att vi har lidit nederlag i vårt kärleksliv, i vårt kärleksförhållande till Jesus, så finns det upprättelse. Så finns det rening. Så finns det förlåtelse. Och så får vi på nytt leva i den där underbara gemenskapen. Den där första kärleken. Och göra de gärningar som vi gjorde under den första tiden. Då finns det en vers som vi läser och kommer ihåg från söndagsskolan. Kommer jag ihåg den 15:e versen. Fånga rävarna åt oss. De små rävarna, vingårdarnas fördärvare, nu då våra vingårdar står i blom. Det som förstör, det ska fångas. Det som är litet och obetydligt, men neddragande, det ska vi gå till rätta med. Ofta talar vi mot stora synder. Och om man bedriver församlingstukt i en församling, det brister ju väldigt mycket, för var man väldigt noga med det. Men då går man till rätta med sådana där saker som man kan peka på riktigt, och när någon har gjort några stora övertramp och sånt där, va? Då går man till rätta med det. Men Bibeln säger, fången rävarna åt oss, de små rävarna. För du vet, det är de där små sakerna som kan vara obetydliga, som förstör och fördärvar hela vingården, fördärvar hela vårt andliga liv och kan fördärva en hel församling. Det behöver inte vara stora saker som får en församling att gå under. Det kan vara små saker. Oenighet, kärlekslöshet, kritik, missnöje, negativism, förtal, allt sånt där. Ja, det kan man ju acceptera, för de är ju snälla och gudfruktiga och går på möten och ger bra kollekt. Men det fördärvar vingården, det bryter ner. Det är de där små rävarna som vi måste gå till rätta med. Och också rannsaka vårt eget liv. Jesus, hjälp mig. Ni vet, man kan ju verka väldigt gudfruktig. Man kan ju tala gudfruktigt. Man kan ju vara med och göra en massa saker. Och ändå kan man vara med i någonting som är, jag vill säga, rävspel. Någonting när man är med och fördärvar vingården. Och jag måste vara på min vakt. Du måste vara på din vakt. Så att allt det där som vill vara med och fördärva och bryta ner får försvinna. Och vingården får blomstra. Församlingen får växa till. Och Guds barn får fröjdas. Och vi mer och mer renas och helgas. Så vi blir en sådan brud som Herren vill att vi ska vara. Världen kanske inte accepterar oss. Men det är inte världens brud vi är. Det är Jesu brud. Viktigast är att Gitten tycker om mig. Hon är min fru. Det är roligt om de andra gör det också. Men det viktigaste är att det behagar henne och lever för henne och älskar henne. På samma sätt är det Jesus vi ska älska, för det är han som är vår brudgum. Sen får världen hata och förfölja oss. Men lever vi för Herren, så kan också det bli så att vi kan bli till välsignelse för vår omgivning. Genom att vi återspeglar Kristi härlighet. Vi finner här hur bruden, i den här situationen där det talas nu om svek och avfall, så står det: där jag låg på min bädd om natten sökte jag honom som min själ har kär. Jag sökte honom. Bruden sökte Herren. Och då finns det då helt naturligt att tala om hur vi söker Herren. Söker Herren medan han låter sig finnas, så kallar honom när han är nära. Att vi lär känna Herren. Ja, att vi far efter att lära känna honom. Jag skulle vilja ha det där uttrycket, den där längtan hos oss, att vi sökte honom av hela vårt hjärta. Så att vi lärde känna honom, vem han är och hur dan han är och vad han vill göra. Så att han blev stor och verklig och dyrbar för oss. Då kommer vi tillbaka till sann gemenskap med honom. Och så förs hon in i gemenskapen. Och ni vet att det här att söka Herren. Ja, kanske vi skulle göra en återblick på vårt liv. Hur det är och hur det har varit. Ja, Jag tror att jag har, det har jag gjort. Jag har predikat över den här texten. I gamla översättning stod det, det menade att han var med i resällskapet. Det var när de vandrade hem från templet, Jesus var med som 12-åring, så brydde man sig inte om då, de menade att han finns med. Och risken är att vi kommer i samma situation. Att vi menar att han är med. Och jag har kommit på mig själv, eller vi kom på oss hemma ibland, att vi säger, ja, vi talar om Guds verk. Ja, om det nu är Guds verk. För det är inte säkert att allt är Guds verk som vi talar om som Guds verk. Förstår du mig? Vi kan komma in i en aktivitetsraseri. Så vi räknar med att Herren är med. Och så traskar vi på vidare och kommer ganska långt, och så är han kvar borta i Jerusalem i templet. Att vi stannar upp och söker honom, så vi ser att han verkligen är med oss i allt vad vi gör. Att han är med oss på våra onsdagskvällar i våra bibelstudier. Och är han med oss här, då har vi alla välsignelse av det. Att han är med oss i allt vad vi planerar, när vi har äldstemöten och styrelsemöten. Att vi inte bara tänker, det här är en bra grej, det här är inne, det här ska vi satsa på, det här ska vi göra. Utan vi känner att Jesus är med. Och att han är med i allt vad vi gör. Allt vad helst vi företar i ord eller gärning, vi gör det i Jesu namn. I det fjärde kapitlet, den 9:e versen. Jaha. En praktbår är det som konung Salomo har låtit göra åt sig av virke från Libanon, står det där. Det var inte riktigt den versen jag tänkte på här. Då var det någon annan som jag... Jo, vänta. Det fjärde kapitlet, ja. Så här. Du har tagit mitt hjärta, du min syster, min brud. Du har tagit mitt hjärta med en enda blick, med en enda länk av kedjan kring din hals. Du har tagit mitt hjärta, så säger brudgummen. Det verkar som vi på något sätt påverkar brudgummen. Och låt mig göra en liten anspelning här på vårt övertag i andens värld. Hur det vi gör påverkar andens värld. Du har tagit mitt hjärta. Du min syster, min brud. Du har tagit mitt hjärta med en enda blick, med en enda länk av kedjan kring din hals. Det är som vi påverkar skeendet i den andliga världen. Till och med påverkar Herren själv. Det verkar paradoxalt. Men jag har stöd för det här. Det står, nalkas Gud så ska han nalkas er. Att vi med vårt beteende påverkar andevärlden. Skulle vi då kunna påverka den goda andevärlden, så ska vi ännu mer kunna påverka den onda andevärlden. Ja visst. För Gud besegrar fienden. Och Gud är med oss. Och Gud är i oss. Och då ser vi att vi har makt i andens värld. Och så står det i den 16:e versen här om vinden. Nordanvind och sundanvind som ska blåsa genom lustgården. Och då kan vi nämna om förnyelsen som vi får leva i. Käre Gud, tänk om vi sitter i kyrkan fick uppleva en sundanvind. En vind av förnyelse. En vind som verkligen smälter oss samman, som rör vid oss. Vet du vad jag tänker på nu? Jag har inte tänkt på förut. Det är vinden som för frömjölet mellan blommorna när de befruktas så de ska kunna bära frukt. En sån vind som vi behöver så det kan bära frukt i församlingen. Så att det kan födas andliga barn. så det blir andlig tillväxt. Och du förstår det, det blir inte andlig tillväxt genom några saker som vi bara sätter igång. Vi vill evangelisera, vi har stora evangelisationsprojekt på gång som vi ska gå in i. Men det ger inte resultat bara för att vi har en stort upplagd kampanj, om inte vi lever i förnyelsen, om inte vi lever i kärleken till Jesus Kristus, om inte låter sunnan vinden blåsa fram en förnyelsens vind ifrån Herren. Det sjätte kapitlets fjärde vers, där hade vi något på samma sak som jag nämnde tidigare här. Hur vi påverkar honom. Vänd bort ifrån med dina ögon, ty det har underkuvat mig. Där har vi hur vi har makt i andens värld. Och så först de fram till en obruten gemenskap i en kärlek som ger styrka. Och du förstår i den där, det är ju bröllopstal. När man är tråden som tvinnas samman, hur den ger styrka. Och tillsammans med Jesus, förenade med honom i kärlek, så ger det styrka och så ger det kraft. Och så är det kärlek och så är det harmoni. Och så är det något förundligt i vårt kristna liv. Och vi behöver komma fram till det där att kristendom, det är inte bara ett beteende. Det är inte bara en livsstil och det är inte teori. Utan det är en kärlek som genomströmmar oss och som förenar oss med skaparen. Han som har skapat dig och mig. Han som har sänt sin son för dig och mig. Det är gemenskap med honom vi lever. Och i denna harmoni, i denna kärlek, i denna styrka kan vi påverka vår omgivning. Och Herre, vi ber dig att du ska hjälpa oss att kunna leva i kärlek till dig. Och tack Herre att din kärlek är genom den helige ande utgjuten i våra hjärtan. Och må vi få mer och mer av den ande. Och får vi leva i förnyelse Herre. Den förnyelse du ger, kära Herre. Så vi kan vara med och vinna segrar för ditt rike. Tack att du hör oss. I Jesu namn. Amen.